Vi läser Apostlagärningarna 7:1-53. Då frågade översteprästen: är det verkligen så? Stefanus svarade: bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sa till honom: lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen arvedel i landet, inte ens en fotsbredd, men han lovade att ge det som egendom åt honom och hans efterkommande, trots att han var barnlös. Detta var Gud sade: hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars slavar det blir ska jag döma, sade Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så blev Abraham far till Isak och omskar honom på 8:e dagen. Och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 stamfäderna. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom i alla hans lidanden. Han gav honom nåd och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av svält och svår nöd, och våra fäder fann ingenting att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Den andra gången gav sig Josef till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och lät hämta sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. Det föddes i Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa i silver av Hamors barn i Sikem. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham växte folket i antal och de blev allt fler i Egypten ända tills en annan kung kom till makten i Egypten. En som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Vid den tiden föddes Mose och han var vacker inför Gud. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus, och när han sedan sattes ut tog faros dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnade honom genom att slå ihjäl Egypten. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag träffade han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sade: ni men ni är bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade gjort orätt mot sin landsman stött undan Mose och svarade: vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade Egypten igår? Vid de orden flydde Mose, och han levde sedan som en främling i Midjans land där han fick 2 söner. När 40 år hade gått visades en ängel från honom i öknen vid berget Sinai i lågan från en brinnande törnbuske. Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var hörde hans herrens röst: jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit. Men Herren sa det till honom: ta av dig sandalerna från dina fötter, för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar, och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denna Mose som de avvisade när de sa det: vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriade genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denna Mose som sa till Israels barn: en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans med både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och han tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Moses som förde oss ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utelämnade dem till att dyrka himlens här som det så skrivet i profeternas bok. Vad åt mig innebar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen i Nya Israels hus. Ni bar mol och sält och er Gud Refans stjärna, det bilden ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bort i fångenskap bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördet ställt i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild den hade fått se. Det tältet fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd för Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som byggde av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren? Eller vad för plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurnat i hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, som ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade de som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den.
Det är en fantastisk text som Gabriella läste så förtjänstfullt. Så ska bli en förmån att få dela ordet tillsammans med idag. Jag måste säga att jag är lite extra nervös kanske då jag ska återge en predikan. Där den som predikade den första gången blev stenad mitt i sin predikan. Så jag hoppas att min utgång blir annorlunda idag. Jag ska passa på att varna också. Det kan bli lite längre predikan idag. Men jag hoppas vi ska ta oss igenom texten och att det blir fika. Så småningom. Men håll ut. Jag vet inte om ni har sett ett program som går på Sveriges Television som heter Allt för Sverige. Det handlar om en grupp svenska amerikaner som får möjlighet att komma hit till Sverige. Och de får lära sig om sin svenska bakgrund och historia. Och så får de tävla om en möjlighet att få lära känna hela sin svenska släkt. Och i varje program så är det alltid någon deltagare som får en speciell dag där de får läsa om sin historia och så får de besöka platser som har varit betydelsefulla för deras släkt och för deras historia. Och det brukar ofta bli väldigt känslosamma stunder när de här läsarna får läsa sin historia, vad som har hänt och lära sig mer om sig själva på något sätt. I den här texten så tas vi med på en historiebeskrivning av judarnas historia. Från deras förfader Abraham och ända in i nutid och i Nya Testamentet. Och det här är historien om vad Gud har gjort fram hela vägen från Abraham till den dagen då åhörarna hör det här. Men kanske är det inte den historien som de vill höra. Och det är ju Stefanos då som berättar det här och som predikar för åhörarna. Och vi kommer in i en händelse där han står anklagad inför stora rådet, ungefär högsta domstolen i den här tiden då i Jerusalem. Och i kapitlet innan, i kapitel 6, så får vi lära oss lite grann om Stefanos. Han blev utvald som församlingstjänare för att sköta matutdelningen i församlingen. Så man kan säga att han var fikaansvarig i församlingen i Jerusalem. Och han var hellenist, det vill säga hans modersmål var förmodligen grekiska. Och inte hebreiska eller arameiska då, som judarna som bodde i Israel talade. Och sen kan vi läsa i kapitel 6 att han var en man som var uppfylld av tro och den helige ande. Och han var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Och Upprinnelsen till den predikan som vi kommer in i vår text, det är att det har kommit några andra hellenister som är med i en synagoga som heter de frigivnas. De var frigivna slavar förmodligen. Och så har de börjat diskutera med Stefanos. Och de kunde inte stå emot honom i när han predikade, för han var uppfylld av vishet och den heliga ande, står det. Och istället så började de då samla ihop folk för att anklaga Stefanos för att han skulle ha talat hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och så släpade de honom till Stora rådet. Och där hände det som vi kan läsa om i slutet av kapitel 6. Där det står så här från vers 13. Så Apostlagärningarna kapitel 6 vers 13. Sedan skickade de fram falska vittnen som sa: den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en ängels. Så det de anklagar Stefanus för, det är att han då skulle försöka omkasta judarnas tro på Gud och predika mot templet, det vill säga Guds närvaro i Israel, och mot lagen, alltså det ord som var förmedlat till Israel genom Mose. Och vi ska titta på tre olika aspekter av den här historien. Först så ska vi titta på att se att Israels historia, det är egentligen Guds historia. Så det är punkt ett. Och sen ska vi gå in lite djupare och ska vi titta på hur Jesus är fullbordandet av lagen. Och den tredje, att Jesus är fullbordandet av templet. Så Jesus är fullbordandet av lagen och fullbordandet av templet. Det är de två andra punkterna. Men vi börjar med att svepa över texten igen och titta på Israels historia. Och judarna, de kände ju till sin historia. De var stolta över sin historia som Guds utvalda folk. Men Stefanus ser då att deras förståelse av deras egen historia, den är inte korrekt, utan den behöver korrigeras. Nåväl, Abraham. Det börjar med Abraham. Han var hela Israels stamfader. Och i första Mosebok 12 så kan vi läsa om när Gud kallar Abraham. Och han säger så här i vers 1 i kapitel 12. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Så Abraham blir kallad av Gud och han får ett fantastiskt löfte. Och man kan i princip dela in det här löftet i tre olika delar. Dels så skulle han få efterkommande som skulle bli ett stort folk. Och de skulle få ett land där de skulle få bo. Och att han, Gud själv, skulle vara deras Gud. Och han skulle bo mitt ibland. Han skulle bo bland sitt folk. Och för att befästa det här löftet så ingår Gud ett förbund med Abraham. Och det är ju det som Stefanus kallar här för omskärelsens förbund. Och tecknet var att varje person av hankön skulle omskäras på den åttonde dagen. Och det skulle då påminna dem att de var i förbund med Gud. Så i enlighet med det här löftet så fick så Abraham Isak. Och Isak fick sen Jakob. Och Jakob fick sen 12 söner. Så då har vi kommit fram till Josef som var en av de här 12 sönerna. Och hans bröder, de tyckte inte så mycket om honom helt enkelt. Så de vi säljer honom som slav till Egypten. Och det började väl inte så bra för Josef, kan man säga. Men så småningom så gick det väldigt bra. Han blev faktiskt Egyptens näst mäktigaste man. Så endast farao då, kungen i Egypten, var över honom. Och då händer det då att det inträffar hungersnöd i Kanaan, alltså där Jakob och de andra bröderna bor. Och då måste de då åka iväg de här bröderna till Egypten, för där finns det bröd eller säd då, som de kan hämta och ta med sig hem igen. Och så småningom så leder det här till att då Josef, han visar att det är han för sina bröder, och de återförenas, och hela Jakobs familj då flyttar ner till Egypten och bosätter sig där. Och då var de ungefär 75 personer. Och här börjar vi då se att Gud börjar uppfylla det här löftet om ett folk till Abraham. För den här familjen växer och blir allt större, och så småningom när Israel långt senare då lämnar Egypten, då är de, står det då i andra Mosebok, att de är runt 600 tusen män. Och det innebär ungefär då, om man räknar kvinnor och barn, då får man väl uppskatta det till någonstans runt 2 miljoner människor. Så det är ganska stort folk i den här tiden. Och, men det som händer är i alla fall, ni kan den historien, men att det kommer en annan ny kung till Egypten som inte alls tyckte om Israels barn. Så han förslavar dem och han börjar förtrycka dem, och de hamnar i en väldigt svår situation. Och sen kommer vi då till Moses, som är den större delen av Stefanos predikan. Och Mose, han föddes precis i en tid då den här kungen Farao hade bestämt att alla barn som föds, de ska kastas i Nilen, det vill säga de ska dödas. Och han räddas mirakulöst genom att han blir på något sätt adopterad av Faraos egen dotter och får växa upp i palatset och lära sig allt om Egypternas visdom. Men när han har blivit 40 år gammal så kommer det till honom att han ska då befria sina bröder, de andra israeliterna i Egyptens land. Och det här slutar med att han tar död på en egyptier. Och så tänker jag att ja, men nu förstår de att jag är en av dem och jag vill befria dem. Men det blir inte alls så bra, utan allt det här tvingar honom att flytta ut ur Egypten och fly och åka till Midjans land. Och där får han då stanna i 40 år. Och när 40 år har gått så uppenbarar sig Gud för honom i en brinnande buske och kallar honom återigen då till att befria Israel från sitt slaveri i Egypten. Så Gud reser upp Mose som ledare, och han leder Israels folk ut ur Egypten. Och där fick Mose då ta emot Guds ord på stentavlor först, och sen skrev han ju ner då de 5 första böckerna som vi har i våran bibel. Och Gud befallde Mose att han skulle göra ett tält, det som vi kallar för tabernaklet ibland. Och där så skulle Guds närvaro vara. Och här ser vi början på tredje delen i det här löftet till Abraham, att Gud skulle vara deras Gud och hans närvaro skulle vara ibland sitt folk. Så men folket, de gör uppror mot Mose, och får då på grund av detta får de under 40 år vandra omkring i öknen innan de till slut får komma in i det löfteslandet, men då under Josua som ledare. Och tiden går, och så småningom så får Israel en kung som heter David. Och David, han känner att jag vill bygga ett hus till min Gud. Och börja förbereda för det. Men det blev så småningom hans son Salomon som faktiskt byggde det här templet då, som finns i eller som blev byggt i Jerusalem. Och det var den plats, templet blev den plats som skulle då symbolisera Guds närvaro bland sitt folk. Så i templet som vi fick höra om i förra veckan så fanns det då ett rum som hette det allra heligaste, och då hade Guds närvaro var som mest påtaglig, och dit endast överste prästen fick gå in en gång om året. Och den här historien om Israel fortsätter ju naturligtvis, och det finns väldigt mycket att säga, men Stefanos han stannar här. Men Det vi ser är just att det här Israels historia, det är Guds historia, det är Guds verk, hur Gud har handlat med en skara människor som han har utvalt för sina syften. Och han ingick förbund med dem och gav dem lagen, alltså sitt ord, och han gav dem templet, sin närvaro. Och nu ska vi titta lite mer i detalj på detta. Så punkt nummer 2. Jesus är fullbordandet av lagen. När då Israel lämnade Egypten kom de till Sinai öknen och där mötte Gud med dem på Sinai berg. Och där fick Mose ta emot Guds ord. I vers 38 i texten i Apostlagärningarna 7 så ser vi. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss. Han var alltså Guds sändebud, han Guds profet, han fick förmedla levande ord till folket. Det som vi som sagt har nedskrivet i Bibelns 5 första böcker. Men en av de här sakerna som Mose skrev ner, som Stefanus betonar här, det är det som vi läser i vers 37, alltså versen innan. Det står, det var denne Mose som sade till Israels barn, en profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets. Och efter Mose så kom det ju flera profeter som förmedlade Guds ord till Israel. Men på samma sätt som Mose så pekade de alla fram emot en specifik profet som skulle komma. Och den sista profeten i Gamla testamentet, som är Malaki, som även är den sista boken då i Gamla testamentet. Efter det så går det 400 år där det inte är helt tyst. Det händer ju en massa grejer, men det finns ingen profet i Israel vid den här tiden. Och 400 år senare så dyker Johannes döparen upp på scenen. Och han börjar förkunna och han börjar predika ute i öknen. Och de judiska ledarna frågar då Johannes, är du profeten? Och de frågar ju inte om han är en profet, utan de frågar ju ifall han är den här utlovade profeten, den profeten som Mose hade talat om. Och det vill säga, man gick alltså fortfarande och väntade på den här profeten, och profeten skulle komma. Men Johannes han svarar nej. Men däremot så säger han att efter honom så ska det komma någon vars sandalremmar han inte är värd att knyta upp. Det vill säga någon som hade mycket högre status och dignitet än vad han själv hade. Och sen dyker Jesus från Nasaret upp i Israel och börjar tala med en helt annan auktoritet än de som kände till skrifterna vid den här tiden. Och han säger då dessutom, kan vi läsa om i Johannes 5. Jag behöver inte slå upp det, men i Johannes 5 så säger Jesus från vers 39. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Läs en gång till. Ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Så de här levande orden som Mose hade gett till folket, det som hade förkunnats i Israel under alla de här åren, säger Jesus att deras syfte, hela poängen med dem, det är att vittna om honom. Han är liksom själva målet med levande ordet. Men judarna de förkastade Jesus, precis som de hade förkastat Gud genom historien. Om vi tittar i Apostlagärningarna 7 och vers 39 står det. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som har hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och det gjorde vi den tiden en kalv och det bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok. Vad är det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen ni av Israels hus? Ni bar Moloks tält och er Gud Refans stjärna, det bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon. Så istället för att hänge sig åt den enda sanne levande guden och följa hans ord, så hade folket gjort sin egen gud och dyrka den. De förvrängde Guds ord, så att när de dyrkade Gud så dyrkade de sina egna händers verk. En gud som de själva var bekväma med. Men Jesus säger att han hade kommit för att fullborda lagen. Han var Guds ord i mänsklig gestalt. Vi kan läsa i Johannes, i första inledningen på Johannes evangelium, så säger han: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Så det är inte bara så att det här ordet som Mose fick, som han gav till Israel, att Jesus finns med där, utan han är uppfyllelsen, han är fullbordandet av det ordet i sin egen kropp, i sin egen essens. Och han vandrade och förkunnade ord, levande ord från Gud. Så det var punkt 2, att Jesus är fullbordandet av lagen. Och vidare, Jesus är då fullbordandet av templet. Som vi har sett i den här texten, så började Gud bo hos sitt folk på ett speciellt sätt sedan de hade lämnat Egypten. Det betyder ju inte att Gud inte var närvarande på specifika platser innan det här. Han var ju med Abraham och han var med Josef. Men däremot så blev formerna för hur Gud skulle bo ibland sitt folk, det blev mer utförligt beskrivet, kan man säga. Och Gud gav oss Mose en bild av hur han skulle bygga upp det här tabernaklet, vilka delar som skulle vara med och alla detaljer. Och i tabernaklet då, så fanns det ett främre rum som kallades för det heliga. Och i det så gick prästerna in och de tjänstgjorde inför Gud. Och sen fanns det då det här rummet som vi kallar för det allra heligaste. Och det fanns bakom ett förhäng, en jättetjock gardin, kan man säga. Och där stod bland annat då den här förbundsarken där 10 budorden låg. Och in dit så fick endast överste prästen gå in en gång om året. Och när han gick in så var han tvungen att ha blod från ett offrat djur på sig. Han skulle bära fram både sina egna och folkets synder inför Gud och bringa försoning för hela folket. Och det här tabernaklet, det var ett bevis på Guds närvaro bland sitt folk. Att Gud hade kallat Israel till att vara hans eget folk, hans egendomsfolk. Och han skulle bo mitt ibland. Och Guds välsignelse över sitt folk visade sig som att han tog sin boning mitt ibland. Det var så Gud välsignade med sin närvaro. Och det här tabernaklet följde med Israel då genom deras vandring i öknen. Och så småningom kom det in i löfteslandet. Och som jag nämnt tidigare, så blev det då David som beslutade att han ville bygga ett hus. Och senare Salom och hans son då, som byggde själva templet. Och i Nya Testamentet så finns ju det här templet fortfarande kvar, även om de har genomgått en hel del förändring och det har hänt en massa saker. Men oavsett allt som har hänt så var det här templet fortfarande betydelsefullt för Jesus. Jag kan läsa i Johannes evangelium 2, vers 14-17. Jesus säger en beskrivning om när han kommer till templet och vad som händer. Står det: på tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och till duvförsäljarna sa han: ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom ihåg att det så skrivet: brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Så Jesus var passionerad över templet och den här byggnaden som fanns. Det var väldigt viktigt för honom. Men samtidigt så kan vi se bara i nästa vers, från vers 18. Så läser vi att då reagerade judarna och frågade honom: vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Så Jesus var inte emot templet. Men samtidigt så började han tala om sin egen kropp som ett tempel. Och i den stunden när Jesus hänger på korset och när han dör så ser vi något som helt otroligt som händer. Precis när Jesus dör så brister det här förhänget, alltså den stora gardinen som skilde det heliga från det allra heligaste, mitt i tu. Och delar liksom allting i 2 delar. Så det som händer är att Jesus bryter ner den här skiljeväggen mellan Guds intima närvaro och hans folk. Från och med nu så skulle Gud vara närvarande bland sitt folk på ett nytt sätt. Men precis som judarna hade missförstått lagens funktion så hade de också missförstått templets funktion. I vers 48 i Apostlagärningarna, i vår text, så står det: den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Att Gud hade välsignat Israel genom att templet hade blivit byggt, det betydde inte att Gud nu begränsade sig själv till ett litet rum i Jerusalem. Och det faktum att templet stod där och att Gud hade välsignat sitt folk, det var inte ett löfte på att det alltid, oavsett vad som händer, så skulle Gud liksom välsigna Israel. Utan vi ser också genom historien att Gud lät döma sitt folk och främmande folk kom in och intog staden och fördärvade templet på olika sätt och tog med sig allt som fanns där. Så det var ingen liksom automatik i det här att Gud skulle välsigna Israel på grund av att templet stod där. Men i och med att Jesus kommer till Israel så har Guds närvaro kommit. Guds närvaro i mänsklig gestalt. Vi kan läsa återigen i 1 kapitlet i Johannes evangelium, vers 14. Och ordet blev kött. Jag läste om ordet, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och ordet bodde här talar om att sätta upp sitt tält och koppling till det tabernaklet som Israel hade med sig då i öknen. Så Jesus var uppfyllelsen av templet. Han var Guds tält, Guds manifesterade närvaro mitt i Israel och fullbordade templet. Någonting som är väldigt fascinerande med Israels historia som vi läser i Bibeln, det är att den är inte så förskönad som historia ofta kan vara. Om man ska berätta sin egen historia så vill man ju gärna berätta, ta bort de här lite skarpa kanterna kanske. Jag har hört talas om fiskehistorier när man gärna vill berätta att det var inte så här stor, armarna räcker nästan inte till. Men så är det inte med Bibeln, utan den berättar ganska rakt på sak vad som faktiskt hände, om brustna människors liv. Vi kan läsa om Abraham, att han var en bristfällig människa som till och med för att skydda sig själv så gav han bort då sin fru till en annan, och bli fru till någon annan bara för att han skulle klara sig. Och vi läser om de här stamfäderna, alltså Josefs bröder, som sålde honom som slav. Och vi läser att även efter att Gud på ett mirakulöst sätt hade fört hela Israels folk ut ur Egypten genom stora tecken och under, så tog det inte lång tid förrän de började återigen längta för att åka tillbaka till Egypten och längta tillbaka till allt det som Gud hade befriat dem ifrån. Och när Stefanus står här inför de här judarna så har de har glömt bort vilka det var som de skulle identifiera sig med i historien. De tänkte att de var Mose efterföljare, och i själva verket så var det de var liksom, borde identifieras med de som har dödat profeterna och förföljt och gjort det här allt det onda som vi kan läsa om. Stefanus säger att de var oomskurna till hjärta och öron. Så de tänkte sig att ja, men vi klarar av det här, vi fixar det. Om vi bara anstränger oss tillräckligt hårt så kan vi leva ett liv som behagar Gud. Och förstod inte att de, liksom alla i Israel, behövde en frälsare. De behövde en frälsare. Och Gud hade genom historien rest upp människor och frälsat sitt folk. Men alla de här människorna pekade fram på den som också lagen och templet pekade på. Och som skulle frälsa sitt folk ifrån deras synder. Lagen var och är Guds levande ord. Men lagens syfte är att föra oss till en person, Jesus Kristus. Och judarna, de hade förvrängt den här lagen. De hade missförstått det. De hade inte tillämpat den rätt. Så att den inte längre handlade om Jesus. Och likaså templet, det var Guds boning som vittnade om Guds närvaro. Men det sanna templet där Gud manifesterade sig själv, det var Jesus Kristus ytterst. Och den som vill vara i Guds närvaro måste komma till Jesus. Den som vill vara i Guds närvaro måste komma till Jesus. Så det var inte Stefanus som talade emot lagen och templet. I själva verket var det hans anklagare som talade emot lagen och templet. De hade förrått och mördat den som var fullbordandet av lagen och templet. Jag vet inte om du har släktforskat och du har koll på din historia. Jag har inte gjort det, kan jag säga. Men det kan kanske vara intressant, släktforska. Men oavsett detta så är det väldigt viktigt att förstå att Israels historia, den är oerhört viktig för oss. Löftet till Abraham, det var större än bara Israel. Det var ett löfte om välsignelse till alla släkter på jorden. Det vill säga till dig och till mig. Och i Jesus Kristus så får det här löftet sitt ja. I Jesus Kristus så får det här löftet sitt ja. Och amen. Så genom tron på Jesus så blir vi en del av hans folk. Och vi får del av den helige ande, Guds intima närvaro. Och kan se fram emot en ny himmel och en ny jord. Där rätt och rättfärdighet bor. Ett nytt land för Guds heliga. Så genom tron på Jesus blir alltså vår historia en del av Guds historia. Men det finns också en risk att du och jag, precis som judarna, försöker att försköna och slipa till den här historien. För du och jag, vi är inte bättre än dem. Vi var också oomskurna till hjärta och öron. Och vi hade gjort vår egen version av Gud som vi dyrkade. Och avgudadyrkan är inte nödvändigtvis att man skapar en guldkalv som Israels barn gjorde. Någonting som är liksom påtagligt. Och man dyrkar dem. Det kan vara också någonting som gott som Gud har gett till oss, när man gör någonting gott, en gåva från Gud till det primära och sätter det i Guds ställe. I sin bok Varför ska jag tro på Gud så ger Tim Keller några exempel på hur det här kan se ut. Han säger, om man bygger sitt liv och sin identitet på sitt arbete och sin karriär, blir man en strävsam arbetsnarkoman och en trist och ytlig människa. I värsta fall förlorar man sin familj och sina vänner. Om karriären går dåligt så sjunker man ner i djup depression. Om man bygger sitt liv och sin identitet på pengar och materiella ägodelar förgås man av pengabekymmer och missunnsamhet. Man är beredd att begå handlingar som är oetiska för att bibehålla sin livsstil, vilket så småningom spolierar ens liv. Om man bygger sitt liv och sin identitet på lust, njutning och bekvämlighet blir man snart beroende av någonting. Man blir slavbunden vid de flyktstrategier man tar till för att slippa undan livets hårda verklighet. Det finns säkert fler exempel som vi skulle kunna ta. Men när de här som hörde Stefanus och de lyssnade på vad han sa så stod de inte ut med det. När vi läser vidare i texten som kommer efter det vi har läst så står det att de blev ursinniga, de gnisslade tänder mot Stefanus. De var så arga så de visste liksom inte vart de skulle ta vägen. Så de tog ut honom ur staden och så började de stena honom. Men ser du att Stefanus, han var uppfylld av den helige ande. Han förmedlade Guds nåd till dem i likhet med frälsaren själv, Jesus Kristus. Han säger i Apostlagärningarna 7:60. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Så han ber för dem som stenar honom. Och det här kanske låter dramatiskt och vi känner att det här är liksom långt bort ifrån våra egna liv. Men när våra avgudar, någonting som vi sätter vårt hopp till, attackeras. Vad är våran reaktion då? Kanske är det så att du får kritik på jobbet, rättvis eller orättvis. Du blir arg och svarar tillbaka i ilska eftersom det är där som du har din identitet. Det är ditt arbete och din position. Eller kanske när du ser någon annan som lyckas och som det går väl för så börjar du bli avundsjuk. För det är din egen framgång och din egen liksom, hur du lyckas. Det är där du har din identitet. Jag vet inte. När blev du arg sist och vad berodde det på? Det kan vara så. För just när våra avgudar blir attackerade då hamnar vi i försvarsställning. Men trots att judarna framhärdade i sin synd så ser vi att Guds nåd är större. Och Guds nåd är större än våran synd. Guds nåd är större än våran synd. Han vill skriva om vår historia till att bli en del av hans frälsning genom Jesus Kristus. Jesus som är fullbordandet av lagen och templet. Låt oss be. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för din nåd, Herre. Tack för att du har inte övergett ditt folk genom historien. Och du sände en frälsare som var fullbordandet av lagen. Och som var fullbordandet av templet. Och som har öppnat vägen för oss in i det allra heligaste. Dit vi kan komma genom hans blod och få ta del av din intima närvaro. Herre, jag ber för var och en av oss som hör detta. Att vi skulle få öppnade ögon. Att vi skulle få se de områden, Herre, där du inte tillbes, där vi tillber någonting annat, där någonting annat har tagit din plats här. Jag ber att du skulle leda oss in i omvändelse här och tro på dig. Vi skulle bli fri från synden som snärjer. Få leva i intim gemenskap med dig. Jag ber dig här, det är bara du helige ande som kan förvandla våra hjärtan. Så jag ber dig öppna våra ögon. Öppna våra öron så att vi kan höra, så att vi kan se vår egen synd. Men även se din nåd, Herre, vad du har gjort för oss på korset. Jag ber i Jesu namn.